detta synnerligen välkommen till en podd som heter OV kapitel 17. I det här avsnittet kommer ni få höra en exklusiv intervju med handbollsexperten Thomas Axner som summerar det nyss avslutade handbolls-EM. Detta och lite till i en podd som heter OV kapitel 17. Ja, vi ska alltså i det här avsnittet lyssna när Thomas Axner, handbollsexperten på TV4, summerar det nyss avslutade Europamästerskapet. Men vi ska börja i en helt annan ände, och då pratar vi i ungdomsåren där alla handbollsspelare en gång har befunnit sig. Jag gav mig upp på en av Ove Helsingborgs allt mer blomstrande ungdomsträningar, och i det här fallet så pratar vi om flickor 08. Där ett 25-tal tjejer under ledning utav Frida, Lina och Annie höll farten och ångan uppe på filborna alltså. Jag satte mig ner med Klara och Matilda och frågade varför de har börjat spela handboll.
Det var så att min kusin började spela och sen så såg det väldigt roligt ut. Så ja, det var därför jag började.
Och Klara Lund då?
Min storebror spelar och min andra storebror. Jag tyckte också det var så roligt att se på, så jag började.
Och Klara Nilsson?
Jag började spela för att min mamma och pappa har spelat, och mina kusiner och hela min släkt började spela, och då tyckte jag det var roligt, och då har jag tittat på lite matcher och då ville jag också börja spela.
Hur många år har ni spelat då?
Jag har spelat i 2,5 år.
Då måste du ju vara rätt så duktiga nu.
Ja, det tycker jag att vi är.
Matilda, vilken skola går du på?
Jag går på Husen Sjöskolan.
Husen Sjöskolan. Har du klasskamrater som spelar handboll?
Ja, jag har en kille i min klass som är lika gammal som mig såklart. Som spelar i OV pojkar 08.
Klara Lund, berätta. Vad är det roligaste att spela handboll?
Matcherna. Göra mål och sånt.
Vilken position har du? Vilken plats spelar du på?
Vi har inte exakt plats, men jag brukar vilja spela mittnia.
Mittnia. Och Klara Nilsson då? Vad är det roligaste med handboll, tycker du?
Att man får spela matcher, man får hålla på med alla kompisar, man får lära känna olika kompisar.
Är det någon av er som har stått i mål i handboll?
Jag har stått i mål någon gång, fast jag tycker inte det var det roligaste.
Nej, det ser nästan livsfarligt ut att stå i ett handbollsmål. Så. Är ni och tittar på när A-laget spelar, damlaget, har ni varit och tittat på dem någon gång?
Nej, men vi har kollat på killarna och hejat på dem.
Vad är din dröm, Klara Nilsson? Vad hoppas du av handbollen? Vad ser du i framtiden?
Att vinna hela min karriär.
Okej, har du något mål sådär att spela SM-final inför massa människor?
Ja.
Och du, Matilda?
Alltså, min dröm är att hamna i landslaget.
Och du då, Klara?
Min dröm är också att hamna i landslaget eller A-laget.
Ja, målmedvetna tjejer som ni märker. Och det är ju bara en 6-7 år så står de här tjejerna och knackar på seniorporten. Och då är det bra att vara väl förberedd. Det är ju faktiskt så att Ove Helsingborgs ungdomsverksamhet har ju inte varit större och bättre än vad den är just i nuläget. Och resultatet av detta, det ser vi i framgångarna i SM-tävlingarna. Inför matchen mellan Ove Helsingborg och Lugi i Helsingborg Arena så fick jag en liten pratstund med TV4-experten Thomas Axner och bad honom i några korta ordalag summera den nyss avslutade EM-turneringen och framförallt då den svenska insatsen. Och ja, vad tycker du, Thomas? Hur skötte sig svenska landslaget i detta Europamästerskap?
Alltså, ett silver är ju överallt förväntan givetvis att Sverige kunde lyckas med det. Just med de skadorna man hade också ju ett vansinnigt bra resultat.
Kvalitativt som helhet, turneringen, är det en bra turnering vi har bakom oss eller är den helt okej? Okay?
Helt okej, okay, skulle jag vilja säga. Jag har ju jobbat med många av dem där på plats också med mitt andra jobb på TV4. Jag tycker väl att det kanske det är väldigt många matcher och en del meningslösa matcher och en del såna som mellanrunda matcher som egentligen inte betyder någonting. Så att jag tycker nog att kvaliteten är betydligt bättre på ett OS eller på ett VM när det väl börjar bli de här knall- och fallmatcherna tidigare i turneringen. Jag tycker ganska många matcher var lite transportsträcka, så kändes det säkert.
Jag hör mellan raderna att du har lite synpunkter på upplägget. Det gäller ju att vinna rätt matcher. Sverige vinner 4 av 8 matcher, Frankrike vinner 7 av 8, men ändå inte i en final.
Nej, det låter, när man hör det så låter det ju helt galet. Samtidigt så blev det ju väldigt raffinerat den här gången med den sista omgången som var väldigt oviss i båda grupperna. Och det kunde sluta hur som helst. Och samtidigt så Sverige, som du säger, vann rätt match för det. Och de två vinsterna mot Kroatien och Danmark, det är ju liksom väldigt imponerande vinster att ta. Även om man säkert inte spelade på topp i en del av de andra matcherna. Men så är ju reglerna, och det gynnar oss den här gången. Men det har varit andra gånger när det har varit tvärtom. Jag vet att Danmark hade en i ett EM i Serbien, tror jag det var, där de med ett mål är på väg att åka ut turneringen och sen vinner den. Så att det är ju helt sanslöst.
Så är det. Om du tittar på Sverige som ju trots allt gör en fantastisk turnering. Finns det några enskilda detaljer, enskilda spelare? Vad har varit framgångsfaktorn för Sverige den här gången?
Ja, målvaktsspelet har ju varit det som tycker jag är det som vi hade mest träff på egentligen i alla matcher, som var väldigt, väldigt bra. Samtidigt tror jag också att vi stundtals i det uppställda anfallsspelet, att det såg väldigt bra ut. Gottfridsson är en spelare som spelar nästan aldrig gör en dålig landskamp. Samma Albin Lagergren också liksom tagit ett steg till. Jag tror många av de här spelarna har tagit med sig lite av det de har från Champions League. Och sen yngre spelare som vi har samtidigt, som tar Simon Jeppsson till exempel, som har några matcher där han får en till en fullträff. Men de spelar också i väldigt bra lag. Vann som är ganska grön i landslagsmått mätt. Men det är spelare som spelar i Flensburg och Kiel med Ekberg. Sådär. Så det är ju ganska många fina klubbar dessa på de här spelarna.
Om vi försöker hitta någonting negativt i det svenska spelet, är det någonting som du hade förväntat dig mer av?
Ja, jag tycker att om man tittar på finalen, så tycker jag att Sverige gör en jättefin första halvlek. Jag är lite besviken på den andra halvleken. Jag tycker att de borde kunnat fått en bättre start. Nästan så de blev lite rädda för att vinna, kändes det som i paus. Att de, vad är det som håller på att hända, den känslan. Och där kunde de varit skarpare. Väldigt många tekniska fel och gick i de här spanska försvarsfällan gång på gång. De provade 7-6 och det gjorde de bara ett anfall, och sen så av någon anledning så ville de inte det längre. Så den enda kritiken jag har mot Kille, som har gjort ett fantastiskt mästerskap, det var väl egentligen att inte 7-6-spelet fick en större chans i finalen mot det här offensiva försvaret.
Som helhet, turneringen, är det något lag som du tycker har underpresterat rejält?
Än att Frankrike och Danmark inte är i final, båda de två lagen är ju en slags underprestation, får man ändå säga. Jag tycker Danmark framförallt, det är klart att de borde slå Sverige i en sån match som gäller så mycket med det laget de har på pappret. Jag tycker bara våra målvakter egentligen kan mäta sig med deras spelare om man jämför position för position. Jag tycker också att egentligen alla lag från Balkan, om man bortser från Slovenien som jag tyckte var väldigt bra, men framförallt Kroatien och Serbien kanske inte kommer upp i den nivån som jag tycker de skulle kunna ha.
Det är ju egentligen en fantastisk sport, för det, tittar man i begynnelsen, så är det ju faktiskt 5-6 till och med 7 lag som är presumtiva vinnare i EM.
Det är det, och också med tanke på att det kanske var några lite skador i det franska laget, som annars hade de nog varit, tycker jag, den stora favoriten till att vinna.
Om vi nu det har ofta pratat om domar, och du har ju ett gott öga till domar och vice versa. Vad har du att säga om domarnivån i turneringen som sådan?
Alltså, vid enstaka matcher så tycker jag att det var låg kvalitet i en del matcher. Samtidigt som alltså det är en jäkligt svårbedömd sport, man ska veta det. Och jag sitter och kommenterar matcher, har ju ofta en magkänsla av att det där var fel. Och så ser man bilderna från en annan vinkel, så ser man att domaren hade rätt. Och väldigt många gånger så kan ju inte ens alla tränare, spelare och kommentatorer ens reglerna riktigt. Och det är också ett problem med den här sporten. Och det är ju en bedömningssport väldigt många gånger. Är det där styrmefaul eller inte styrmefaul? Jag tycker att i vissa matcher var det bländande insatser för domarna, men också tenderar ofta att bli lite vad ska man säga, tvivelaktigt när det är också politik inblandat i matcher och sådär, och hemmalag och Balkan och ja, det är så många ingredienser i soppan som får den kan bli lite konspiratorisk, men
så är det. Och men det faktum kvarstår, vi har inga svenska domar på plats. Vad är skäl till detta?
Jag tycker svensk handboll gjorde ju en generationsväxling. Det är många unga par som har kommit upp. Jag tycker vi har några riktigt bra par som är på gång. Och de var dömda bland annat i dammästerskapet där. Så att jag tror att vi får se det ganska snart igen. Men ända sedan Peter och Peter slutade så har vi ju... Ja, Mats och Patrik har väl dömt en del också internationellt. Men annars är det ju... Det ska en hel del till. Jag tror också det är en hel del politik med liksom att få de här matcherna och komma till de här turneringarna.
Avslutningsvis Thomas, om vi tittar på de två senaste mästerskapen på dam- och herrsidan så får man känsla av att svensk handboll har börjat flytta fram positionerna. Är det sanningen överensstämmande?
Ja, det tycker jag. Alltså, vi har ju tagit oss till semifinal i två mästerskap det här året och damerna har ju redan, tycker jag, liksom kommit upp i nivå där de är bland de 5-6 bästa i världen. Och det ser man ju tydligt de sista mästerskapen. Det är också att lyckade generationsväxlingar, unga spelare som får komma ut och spela i Europa. Jag tror också det har en del med elitserien att göra, att många spelare faktiskt tidigt får chansen och i den inhemska ligan också sen kan ta sig vidare till Europa och komma till bra klubbar.
Ja, framtiden ser alltså ljus ut i alla fall enligt Thomas Axner, och det är en man som vet vad han pratar om, så att det finns all anledning att se framtiden an med tillförsikt. Det är bara att hoppas på att tjejerna som vi hörde i början och deras kompisar är de vi kommer att sitta och jubla över i framtiden. Ja, det var faktiskt allt för den här gången, och en podd som heter Ove hotar att återkomma så fort vi har något spännande att berätta. Men du, det var faktiskt en sak till.
Att studsa en handboll i sand är svårt. Men att anmäla ditt företagslag eller kompisgäng till Ove Beach Handboll är jättelätt. Anmäl ditt företag till världens största och roligaste handbollsturnering på Fria Bad i Helsingborg. I månadsskiftet maj-juni kommer mer än 35 000 människor till folkfesten Ove Beach Handboll. Läs allt på ovebeachhandboll.com.
Ja, som sagt, tack för den här gången. Mats Svensson heter jag. En podd som heter Ove lyssnar ni på. Är det så att du har synpunkter på det vi levererar så hör av dig till podden@ovehelsingborg.se. podden@ovehelsingborg.se. Det får du också göra om du har tips på vad vi ska ta upp. Tack en gång till Håkan Svensson. För tack vare honom så har vi en podd som heter Ove. Det här var kapitel 17.